Hej och välkomna till Tolkning pågår. Jag heter Jessica G. Nordqvist och jag sitter här med Ulrika Ekström.
Ja, och jag är präst i Järfälla församling i Stockholm. Och vi pluggar ju tillsammans, Jessica.
Ja, det gör vi.
I 2 år snart har vi pluggat tillsammans. Steg 1-utbildning.
Just det, på Sankt Lukas.
Ja.
Och steg 1-utbildning. Det är då grundläggande utbildning i psykoterapi.
Mm.
Och ja, det är väldigt kul att ha dig som kurskamrat.
Ja,
vi ska tala om andra söndagen i fastan.
Ja.
Skulle du vilja läsa evangelietexten?
Ja, den är hämtad ur Matteus evangelium. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Säg åt henne att ge sig iväg, hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk.
Tack. Vad i denna texten känner du? Vad bränner det till för dig i denna texten?
Ja, vet du, hela den här texten bränner till i mig på något vis. För det är ett helt unikt möte egentligen bland alla andra bibeltexter också. Att det är en kvinna som argumenterar på samma sätt som Jesus brukar göra mot fariseer och sadduceer och så. Hon är ju makalös retoriker liksom, och använder sig av Jesus egna ord. För att han ska förstå att hon måste se till att hennes dotter överlever.
Mm.
Så att det är jättestarkt. Att hon är också dubbelt marginaliserad i det här samhället. Hon är kvinna och pratar ju grekiska också. Är hedning så att säga.
Mm, just det. Mm.
Och Jesus har ju också dragit sig bort till en trakt där det är liksom en mixad blandning av etniciteter.
Mm.
Så Tyros och Sidon. Har jag kollat upp nu. Det är ju mixat. Det var både judar och greker som bodde där.
Mm.
Och han har ju på något sätt dragit sig bort dit för att få lite lugn och ro. Och så kommer den här kvinnan då.
Mm.
Och vill ha uppmärksamhet.
Just det. Jesus vill ha lugn och ro. Jesus är trött, kan vi tänka. Och vi befinner oss också i en tid där vi går in i fastan och funderar på fastelöften, där hela vårt år har ju bara varit avhållsamhet på något sätt. Att avstå från väldigt mycket. Här drar sig Jesus tillbaka för att få lugn och ro. Han är trött och han behöver vila. Medan vi vill så mycket just nu. Vi vill komma ut och jag vill åka buss. Jag vill gå på restaurang och äta pommes frites med bearnaisesås. Jag vill träffa mina kompisar. Det är lite kontrast till det här vilan som Jesus behöver. Mm. Till den lite av energi som jag känner och vill ut och göra.
Du vill inte vara i fastan längre, låter det som. Du har varit där tillräckligt länge nu, som många av oss.
Men precis, en årslångs fasta.
Ja, men det är fint att se det på det sättet också. Att det kan ju ge en annan mening in i det här svåra också. Om man liksom kan tänka att det är som en fasta.
Ja.
Och att en fasta tar ju alltid slut. Liksom. Den ska ju inte pågå för evigt. Så att tanken är ju inte att det här ska pågå för evigt. Vi vet inte. Men man kan ju hålla fast i en tro i alla fall att det inte kommer att pågå för evigt.
Mm.
Utan att vi en dag så slutar vi med fastan. Liksom.
Mm.
Den ofrivilliga avhållsamheten, om man säger.
Mm.
Men just som vi har funderat också lite kring det här med mentalisering på utbildningen. Det här att man ska tänka och känna med andra människor. Och tänka och känna med sig själv. Att man behöver förstå hur man själv känner och tänker och hur andra känner och tänker i alla möten och så. Och på alla nivåer i samhället tänker jag. Och jag tänker att den här bibeln är, eller den här texten är ju just en krock mellan kanske Jesus. Om vi mentaliserar kring Jesus att han, som du säger, att han behöver vila och har dragit sig tillbaka. Och hans första prioritet är att rädda det judiska folket. Att han har kommit som räddare till det judiska folket.
Just det, ja.
Och hon kom ju helt vid fel tidpunkt om man ser utifrån hans perspektiv.
Mm.
Och sen om man mentaliserar kring henne, just att hon ser ju till överlevnaden. Liksom. För henne handlar det här om livet och kärleken. Hon, på något sätt vet hon att han ska kunna hjälpa hennes dotter. Mm. Så hon gör ju precis allt, liksom. Mm. Precis som föräldrar gör för att hjälpa sina barn. Eller som många människor gör ute i samhället också, som hjälper människor som de knappt känner, men som de vet att den här människan behöver hjälp. Mm. Jag får bli den som hjälper till.
Mm.
Så de möts ju verkligen i helt olika situationer. Och så är det ju ofta med Jesus möten också, tänker jag. Att han möter ju människor i väldigt olika situationer.
Mm.
Som han direkt behöver sätta sig in i. Precis som vi behöver sätta oss in i den här texten nu. Och tänka kring den.
Mm. Mm. Det är ju någonting... Det är intressant det du säger om mentalisering och att vi behöver göra det inte bara på individnivå utan även i det stora sammanhanget. Men om vi går tillbaka till individnivå så är det ju svårt att mentalisera kring sig själv. För mentaliseringen sviktar ju ibland. Det är svårt att ta in och förstå situationen om man är hungrig, mm. om man är trött. Mm. Om man befinner sig i något längre, i en period av nedstämdhet. Om man är kär, det sviktar också mentaliseringen. Och det är kanske det som gör, det är kanske det att mentaliseringen för Jesus sviktar lite här. Han kommer med lag. Mm. Det ska väl hundarna, eller det är kanske hon som säger det. Jo, han säger så, det är inte rätt att ta brödet för barnen och kasta det åt hundarna. Men hon hämtar hem honom med sin historik. Och han börjar, just det, evangelium. Det är jag som ska, det är jag som kommer med evangelium här. Var är befrielsen liksom?
Och, ja, precis. Hon hämtar hem honom. Det är jättebra. Det är det som är så fantastiskt att hon får den rollen i den här bibeltexten. Liksom. Mm. Mm. Och man kan ju undra också om det fanns väldigt många fler sådana här bibeltexter om starka kvinnor som inte gav sig. Mm. Det kan man ju tänka sig som inte har fått vara kvar i Bibeln. Det är fantastiskt att den här finns kvar i Matteus och Markus.
Mm.
Men verkligen, hon hämtar hem honom, Jessica. Det är ju hela kontentan av det här liksom. Och han avvisar ju henne först.
Mm.
Och sen så bekräftar han ju henne jättemycket sen.
Just det.
Kvinna, din tro är stark, säger han. Det finns bara den texten i Matteus där han säger så till den här kvinnan. Det finns ingen annan han säger så till i Matteus.
Nej.
Så det är också så här att från avvisandet.
Mm.
Hon ger sig inte. Och hon vet att han kan och hon vet att hon behöver och hennes dotter behöver.
Mm.
Så får hon den här bekräftelsen liksom.
Mm. Men det är en intressant berättarteknik att från... Vem tror du att du är eller inte kan jag ge dig för du tillhör inte rätt folk till att totalt vända.
Mm.
Ja, du ska få, din tro är stark. Du ska få precis det din önskan handlar om.
Mm. Hon väcker honom.
Ja.
Men jag tycker som det finns en sån här böljande utveckling i evangelietexten överlag liksom kring det här att han först skulle komma till judarna och sen skulle han komma till Samarien och sen till alla folk.
Mm.
Och sen ska Jesus lägga allt under sina fötter och sen ska Gud bli allt i alla. Mm. Och den sista meningen i Bibeln är ju nåd från Herren Jesus åt alla. Det är ju Uppenbarelseboken som ligger sist kronologiskt. Men just att det finns ju det här liksom att antingen kommer Jesus till en viss grupp och jag tillhör den gruppen eller jag tillhör inte den gruppen. Eller så kommer Jesus till alla liksom.
Mm.
Och den här... Alla bilden tilltalar ju mig väldigt mycket utifrån där jag befinner mig och hur jag jobbar. Och så.
Ja, hur
och då med mentalisering
du?
Som du säger.
Ja.
Det är därför det är så otroligt lätt att glömma sig själv i mentaliseringen.
Ja.
om man nu tänker kring alla begreppet liksom. Det är mycket, kan vara mycket lättare till exempel när man är i en tjänst också där man ska hjälpa andra. Att man har lättare att mentalisera kring andra människor än kring sig själv.
Mm, just det.
Så det är jättebra det där mentaliseringsvikten liksom.
Men du sa någonting, ja. Du jobbar. Hur jobbar du?
Jo, men jag jobbar ju mycket med människor som inte liksom har en plats i samhället. Jag jobbar med människor just nu, ungdomar som har hamnat i limbo. Nej, men jag jobbar med migrationsfrågor rätt mycket och möter många ungdomar som har det, som befinner sig i limbo liksom och inte vet hur framtiden kommer att se ut. Mm. Och jag skulle vilja berätta om mitt fågelbord här ute, om jag får göra det som en parallell till det här.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Apropå att jobba med inkludering och integration och så. Att alla ska med på tåget. Mm. Jag matar fåglarna direkt på marken här. Och de kommer i olika omgångar. Det kommer skator och det kommer kråkor först. Och sen kommer det starar och koltraster och småfåglar och sådär. Och sen så kommer hararna, när skymningen kommer. Så kommer tre harar i olika omgångar och äter. Så jag får fylla på liksom med jordnötter till dem och sådär.
Men innebär det att hararna äter smulorna?
Ja, hararna äter smulorna, men jag fyller på lite till dem. Men det finns ett annat djur som är så hatat av alla. Så du kanske kan tänka dig vilket. Det finns ett sånt djur hatat.
Råtta.
Som också går till det här bordet. Råttan, ja. Precis, det finns en råtta som bor under altanen. Grannens altan. Mm. Hon vet om det och jag vet om det. Och råttan har hittat som en liten gång så här i snön liksom, till det här fågelbordet. Och jag har ju två katter och de vill ju gärna bråka med den där råttan. Så jag får järnkoll på när jag släpper ut dem. Liksom. Mm. Men den här lilla råttan då, helt ofarlig, renlig. För råttan är ju inte orena. De är orena när de måste gå på soptippen och käka. Liksom. Mm. Kommer ju dit och äter då och då. Och så där. Och mina katter vill ju såklart äta upp råttan. Och en kvinna häromdagen, hon är ju väldigt anonym så jag kan lämna ut det här. Hon blev helt galen. Hon gick förbi, hon började stampa med foten så här. Och såg både rädd och arg ut. Och så började hon kasta snö på råttan. Hon hade ju ingenting med den här råttan att göra. Liksom. Hon bara hatade råttan. Så hon verkligen hatade råttan alltså. Mm. Och jag sa ju ingenting, jag stod och tittade i fönstret och tänkte, det är precis så här, att det är så himla lätt att leva ut sitt hat på någon.
Ja.
Som man bara tycker, den här människan hör inte hit, liksom. Den här råttan hör inte hemma på fågelbordet. Apropå det här med hundar och...
Ja, verkligen.
Barnen.
Jättebra liknelse.
Ja.
Och vilket motstånd det blir i mig när du pratar om hur råttan lever där under trappan eller allt han, och liksom kilar fram och verkligen äter smulorna då.
Ja.
Och då blir, då förstår jag att bibeltexten och det, eller då förstår jag att det Jesus gjorde också var mycket svårt. Att han verkligen gick emot normer och verkligen bröt, alltså, det fick mig att det var någonting som ramlade ner där en polett av ett slag.
Ja, men verkligen, och att det kanske inte var så lätt för honom i början liksom, när han, att han skulle ta emot alla, han kanske värjde sig mot det för att det var precis så som du säger, så himla svårt.
Mm.
Men så gick han ju den vägen ändå.
Mm.
Att han vågade det, sätta sig upp mot det rena och orena samhället. Det var indelat i rent och orent. Det var ju väldigt tydliga lagar och regler kring det. Liksom.
Mm. Ja, apropå rent och orent. Jag funderade också på kvinnans dotter.
Ja.
Som då plågas av en demon. Och det är ju ett språk som man använde då. Och har gjort också genom tiderna. Av... För att beskriva människor som har en psykisk åkomma. Kan man säga så?
Mm.
När jag var liten så sa man, hon har ont i nerverna. Eller hon har problem med nerverna. Mm. Oftast hon. Men vad kan vi tänka om den här dottern som har en demon inom sig? Hur ser, förstår du vad jag menar?
Ja. Nej, men det... Man kan ju tänka att det är psykisk ohälsa så som den beskrivs då. Och demonen är ju, tänker jag, liksom hör ihop med diabolos, alltså Den som splittrar, någonting som splittrar människan på något sätt. Psykisk ohälsa gör ju så att vi inte liksom kan känna oss hela och leva våra liv som vi skulle vilja. Och så, att vi får ett väldigt stort lidande. Och jag tänker att, och Jesus hade ju också, i bibeltexten hade ju han kontakt med demonerna också. Han sa ju till demonerna, är nu tyst och säg inte vem jag är. Och han sa ju, pratar ju med dem liksom. Så han hade ju någon sån här helhetsbild av hela människan.
Det är fascinerande. Han talar till de olika personligheterna i en människas struktur.
Ja, det kan man verkligen säga.
För diabolos är ju ett bra ord där man tänker på just det där hur strukturerad man är i sin person. Det som kastar ut, att det finns en splittring inom, och jag tänker på också disassociering och hur vattentätt det är mellan de olika, om man pratar det psykiatriska termer, liksom, hur vattentätt det är mellan de olika personligheterna man har en multipel personlighetsstörning eller sådär. Nu är jag ute på väldigt halis här, känner jag.
Jo, men det är lite så här transtillstånd och att ha en demon i sig. Om man tänker bilden av att ha en demon i sig, är väl lite som en, att någon besitter en liksom.
Ja.
Någon del av en besitter en. Och det Jesus gör är väl att han liksom, nej men du får hålla dig på din plats. Håll dig på din plats, Satan, säger han ju ibland. Men som då fanns det ju så en realitet att det fanns demoner, så tänker vi inte i första hand nu kring psykisk ohälsa, utan det kan ju bli väldigt problematiskt också om man tänker så om sig själv att man har en demon i sig som driver på en till olika saker liksom. Psykisk ohälsa behöver ju ha, när vi möter psykisk ohälsa i oss själva och andra, behöver vi ha det här helhetsperspektivet på något sätt som, ja, som vi pratar om nu och som Jesus hade, och kunna se att det är delar av personligheten som inte mår bra liksom.
Sen, för det är just helhets,
hjälpen.
Ja, precis, för det är just helhetsbilden som vi saknar ganska mycket när det kommer till sjukvård och vård överlag, utan man går in på ett specifikt behov och ska vårda det eller terapeuta det eller bota det, behandla det. Men Jesus ser då liksom till helheten, till hela människan, till hela dens behov av att vara älskad, sedd, bekräftad, validerad. Och
ja, lite som psykodynamisk psykoterapi då. Jag vet inte. Apropå olika riktningar. Som vill liksom se till just hela människan, inte bara till symptomen om man säger.
Just det, att inte bara se till symptomen. Och så återigen så vill jag koppla det liksom till det stora perspektivet i samhället. När vi pratar om pandemins konsekvenser. Att vi tittar på de små delarna och stirrar oss blinda på forskningsrapporter. Eller stirrar oss blinda på folkhälsomyndigheterna som säger ditten eller datten, och istället för att kanske titta på helheten. Men att symptomen är vi är så himla hårt knutna till detta. Vad är symptomen? Hur kan vi bota detta? Denna bit. Och då pratar jag inte om själva sjukdomen, att viruset som sådant, utan nu pratar jag om det sjuka i samhället, så att säga.
Ja.
Det som splittrar i samhället. Det lät fel. Alltså, ja, jag har mycket tankar och mycket funderingar, och jag har lite svårt att få ut det på ett sätt som låter koherent.
Nej, men jag förstår hur du menar, och jag tänker att det Jesus jobbade med och som han utvecklades i, det här med alla ska med, liksom, alla är inkluderade. Jag ska bli ett ljus för alla. Det jobbar ju vi med hela tiden också. Och det är så mycket motstånd. Och det är motstånd i oss och det är motstånd utanför oss. Och ändå kan det vara som för den här kvinnan då, att vi känner att men det är rätt, jag har rätt att vara med i det här. Eller hon har rätt att vara med i det här. Hon ska inte stå utanför. Liksom. Hon har också rätt att få vara medborgare i något land. Eller han har också rätt att vara medborgare i något land till exempel. Mm. Och att det finns en sån stark drivkraft på olika sätt i oss också. Det kan man ju fundera på var man har sin egen också.
Mm.
Att jobba mot det här liksom. Istället, och vissa har ju jättestark drivkraft att splittra. Och frågan är om man förstår att man splittrar. Eller att man, är det man vill? Eller vad, alltså, att drivas mot splittring eller drivas mot att alla ska med liksom. Någon slags grundläggande humanitetsfråga på något sätt.
Intressant. Vad menar du med att vissa människor har en drivkraft att splittra? Tänker du så här debattörer eller folk som vill...
Jag tänker mer splittra mänskligheten. För jag tänker liksom min grundläggande värdering är att hela mänskligheten hör ihop liksom, globalt. Har vi samman med varandra en enda mänsklighet, ett enda bröd, en enda mänsklighet.
Mm.
Och det är jättestarkt i mig. Så att, och jag orsakar säkert jättemycket splittring utan att vara medveten om det jämt. Mm. Och få be om förlåtelse för det.
Mm.
Men drivkraften som jag är medveten om i alla fall är ju att jag vill inte det. Jag vill inte bidra till splittringen liksom. Men jag måste ju kunna se att jag gör det. Men att vissa kan ju odla det. Det kan ju vara på politisk nivå.
Mm.
Man odlar splittring. Mm. Eller det kan vara på individuell, alltså mellanmänsklig nivå också, att man odlar splittring. Också för att man inte får ihop sig. Jag menar inte att döma någon, utan bara att man inte får ihop sig, eller man får inte ihop världen.
Mm.
Och då kanske det är enklare att splittra, att drivas till det liksom.
Mm.
Förstår du hur jag menar?
Jag förstår vad du menar.
Mm. Mm. Men det här inkluderingsperspektivet är en väldigt stark drivkraft för mig. Och den kommer jag kanske antagligen hålla fast vid, tror jag, hela mitt liv. Det känns så i alla fall. Jag kan inte välja bort det liksom.
Ja, men att man ständigt måste ompröva och rannsaka sig själv. Ja, det är väl det fastan är till för såklart, rannsaken. Splittrar jag eller jobbar jag för den här enheten som Jesus har givit mig uppdrag att förkunna om.
Ja. Och det kan ju vara så att drivkraften till inkludering kan ju också vara att man har splittrande tendenser i sig som man inte tycker är, nej men det här vill jag inte riktigt.
Mm.
Så det är inte att man går fri själv.
Nej.
Utan man jobbar ju med motsatser liksom, motsatsförhållanden på något sätt. I sig själv och i samhället och i kyrkan. Och...
Det är kanske den synd som vi alla bär på, att vi alltid, precis som vi vill det goda, så finns det också tendenser i oss att vi gör det onda. Och det är splittringen. Och det innebär att vara människa. Men att vi måste också försöka att sopa ihop det vi har splittrat.
Ja, precis. Sopa ihop fågelbordet så att alla kan äta där.
Sopa ihop smulorna.
Ja, sopa ihop smulorna.
Ja. Där fick vi verkligen den röda tråden och knöt ihop säcken.
Ja.
Ulrika, jag vill tacka så hemskt mycket för detta samtal.
Mm.
Så ni som har lyssnat kan väl skriva en kommentar på Instagram eller Facebook och berätta om hur ni predikade på Tolkning pågår. Tack så mycket för idag. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron. Och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook. Och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida. Som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.